En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Allsvenska podden är tillbaka den här veckan och ja, jag vet inte var vi ska börja riktigt den här veckan. Det har hänt så otroligt mycket. Det är jag, Daniel Kristoffersson, Linn Nordström, Makoto Asahara och ja, det har hänt väldigt mycket. Det har varit rekordövergångar, det har varit kaosscener, det har varit vd-avhopp, det har varit överkörningar av Malmö FF och ja, ett fiasko från Hammarby och ja, jag vet inte var vi börjar. Ska vi börja med rekordövergången?
Det tycker jag.
Hugo,
det låter rimligt.
Hugo Larsson som gick alltså i en övergång totalt värd 132 miljoner från Malmö FF till Eintracht Frankfurt. Och presenterades här i går av Malmö. De har kräftat att de har rekordövergång. Sen är det ju inte 132 miljoner netto, men det är en bra bit över allsvenska rekordet när det gäller nettopengar. Så finns det väl en liten del som är bonusrelaterade också. Men vad säger vi om den övergången?
Ja, den satt uttryckt ut mitt under derbyt.
Ja, exakt.
Som att det inte var svettigt nog.
Nej, precis. Nej, det var svettigt där ett tag. Som jag förstått det så har han varit klar ganska länge. Och det sa ju Daniel Andersson också. Så att han sa att ja, det var konstigt att han inte läckte ut tidigare. Så jag var lite orolig där att han skulle läcka ut. Men nej, det var...
Vad tänker du om val av klubb?
Ja, men alltså jag pratade med en kollega, en annan Boman, om det tidigare, att man tänkte på att när han hade Bournemouth som intresse, de var ju, bjöd ju 100 miljoner, då tänkte man så här, ja men det är väl ganska bra deal att gå till Premier League och sen lånas ut till antingen Lorient eller Malmö liksom ett år, men det var väl lite konstigt här. Lorient var väl så här tveksam och drogs ur en utlåning till Malmö FF. Ja, det hade väl kanske varit bra, men sen så var det ju Bournemouth som kunde åka ur Premier League då när de budade på han. Så det känns ju som att Frankfurt inte är det här stora steget, för Atletico Madrid var ju med i, och ville också värva. De ville bjuda mer, men då hade han ju inte fått spela på många år, känns det som i alla fall. Nu känns det som att Frankfurt Bundesliga tror jag passar Hugo Larsson ganska bra, just i hans spelstil. Han är väl ganska fysisk, har en ganska bra spelförståelse och ja, Frankfurt är ju regerande Europa League-mästare, men kom ju sjua i år men jag tror väl att det är ett bra steg ändå. Sen så är det ju klart, det är ett stort steg att gå från allsvenskan från start och där han slog igenom i riktigt i år då, och sen gå in och dominera och spela från start i Bundesliga. Men det är klart att Frankfurt och Bundesliga har väl en historia av att kunna liksom slussa in unga spelare till större ligor.
Det är också viktigt att poängtera, en klubb som Eintracht lägger inte de pengarna om det inte är en spelare som de har tänkt ska gå in i A-laget.
Nej.
Man tittar på liksom Hugo Larssons kvaliteter och sånt. Absolut, sjundeplatsen i ligan var en missräkning. Jag tror det är ganska bra läge att komma in i en sån klubb. De har en jätteskicklig tränare i Oliver Glasner där. Vi får se om han är kvar, ska sägas. Men det finns också en ganska naturlig position att ersätta där när Daichi Kamada då lämnar på fri transfer. Mm. En klubb som kanske ska bygga om lite. Ganska mycket äldre spelare på mittfältet med Sebastian Rode och Mario Götze och så vidare. Det finns en tydlig väg fram i den klubben och jag förstår verkligen det här valet. Jag tycker det är ett väldigt smart val av Hugo Larsson och hans rådgivare så att säga i det här läget, för att Eintracht är en klubb på uppgång, det är en stor stad med extremt mycket supportrar och du kommer få uppmärksamheten där, så att, och det finns en tydlig väg in i att faktiskt spela fotboll på A-lagsnivå. Det fanns ju en massa andra klubbar det pratades om också och så vidare. Var det Borussia Dortmund som var med på ett hörn? Och...
Men det var väl inte så här superaktuellt, tror jag. Det hade väl också varit ett alldeles för stort steg, tror jag. Men då var det säkert man hörde sig för. Där kan man ju tänka sig att de ville fynda, alltså passa på att fynda. För det, jag menar, 132 miljoner kronor är inte jättemycket för Dortmund.
Nej.
Det är ju mycket mer för Frankfurt. Det tror jag var ganska smart av Hugo också, att inte ta ett sånt stort steg direkt.
Också en fin signal till andra talanger i allsvenskan att man inte behöver springa på första budet.
Nej, precis.
Utan att de har haft tålamod och väntat in och inte varit rädda för att möjligheterna ska springa ifrån dem.
Nej.
Och jag kommer ihåg, Eintracht är en otroligt mycket större klubb än Bournemouth egentligen, man tittar på tradition, publik, ja, allt som hörde till. Och det är en klubb där du har jättegoda möjligheter att få spela Europaspel. Nu blir det väl inte det här kanske, men det är fortfarande ett väldigt bra första steg. Och framförallt så är det ju precis den här typen av försäljningar som svensk fotboll behöver, att man faktiskt kan ta betalt för sina supertalanger på det sätt som man gör här. Och jag tycker det är väldigt kul att det här är ju inte en spelare som likt Zlatan Ibrahimovic och Alexander Isak öste in mål och syntes på liksom sina offensiva unika kvaliteter på så vis. Det här är ju en mogen inne mittfältare med väldigt många strängar på sin lyra. Den typen av spelare som tidigare har varit väldigt svår att få betalt för en allsvensk klubb. Och att Malmö kan göra det är ju en fjäder i hatten för alla inblandade, skulle jag säga.
Ja, och de har haft lite försprång där också av att de har så mycket pengar på banken att de kan tacka nej. Det behöver inte vara desperat, och de kan ha liksom det här samspelet mellan Hugo och liksom klubben. Hade det varit liksom en annan allsvensk klubb som hade fått ett bud på 100 miljoner för Bournemouth, då hade man pressat spelaren till att han skulle ta, men du måste ta det här för klubbens ekonomi handlar om. Då tror jag man hade liksom legat på mer.
Det är det som inte blir riktigt lika kittlarna. Det är en klubb som har så extremt bra ekonomi att när man gör en sån stor försäljning, andra allsvenska klubbar, så är det så här, okej, vad ska de värva in nu? Vad ska de bygga för nytt som AIK gjorde? Men att Malmö kommer värva in något offensivt i sommar, det är vi överens om.
Ja, absolut. Jag tror de kommer värva in ganska mycket. Dels så tror jag de vill liksom, ja, det är väl en del spelare som är lite äldre och som kan försvinna från Malmö. De har fått in visserligen Pontus Jasson, men blir en sån som Lasse Nielsen kvar. Ja, de har en del på utlåningar. Ja. Beimo och sådär, de kommer inte heller bli kvar. Ja, men AC är väl han.
Nu... Vi vet ju inte hur det är med AC heller. Exakt. Och det kommer väl komma in på sen, men det blir ju väldigt tydligt att Malmö måste ha en ersättare till honom.
Ja, absolut. Och men ska vi gå direkt därifrån? Det var en bra övergång där, Linn. Rutinerad tv- och poddmänniska som du är. Det gick ju inte så bra för Malmö, får man säga. Där utan Isak Kiese Thelin, utan AC. De blev överkörda av Elfsborg som gjorde processen ganska kort med MFF. Och ja, det väcker den här frågan igen då, om de är alldeles för beroende av AC och just att spel på konstgräs inte passar Malmö FF. Vad säger vi om Elfsborgs överkörning?
Ja, att man visste ju på förhand att det skulle bli en intressant match. Men att Malmö skulle bli så sönderlästa framåt och samtidigt vara så svaga bakåt. Sen ska man inte hänga Lasse Nielsen för hela matchen, men det var ju inte en bra insats av honom. Sen att Rydström tar på sig hela förlusten, eftersom att det är taktiskt, och det är klart att vi vet ju med hans retorik att han kan nå ut till spelare, så att det är svårt att se att han inte skulle få ut sitt budskap hur den här matchen skulle bli till spelarna innan. Men det ska bli väldigt väldigt intressant att se hur Malmö FF reagerar på detta. För som var inne tidigare under säsongen, det var under kuppspelet, att det finns demoner kvar i Malmö, och nu går man på den här klara förlusten, och då sen har man väl ganska lätt motstånd in till sommaruppehållet.
Ja, det får man säga.
Stackars Degerfors som ska till stadion efter det här och möta Malmö som, ja, för jag tror ju att de kommer sätta tillbaka på allvar. Jag tycker det finns något annat i det här Malmö FF. Och som du var inne på, Linda, är ju smart av Rydström, tycker jag, att lägga det på sig själv. Att säga, ja, men det här var ett taktisk kollaps. Det här var någon form av liksom freak-resultat sett till vilken nivå Malmö egentligen har. Nu gäller det att sätta tillbaka och bara visa hemma publiken att jodå, visst är det här en guldkandidat på allra högsta grad. I nästa match hemma mot ett Degerfors som haft det väldigt, väldigt jobbigt i början av säsongen. De har ju för sig vunnit en del matcher också, men har ju haft några genomklappningar med. Men det man måste ändå lyfta här är ju hur Elfsborg hanterar den här matchen är ju sanslöst bra. Och jag vet att jag har suttit här förut och sagt att vi ska sluta förvånas över att Elfsborg gör det bra och är med och slåss om Europaplatser. Men såklart man är förvånad att Malmö, när de väl förlorar i den här serien, gör det på det här viset mot ett Elfsborg som spelar på det här viset också offensivt.
Ja, där har vi pratat tidigare om att de gjorde helt rätt som höll fast vid Jimmy Thelin. Det får de ju valuta för nu. Och sen, ja, Jakob Ontrejka, 6 mål, 5 assist. Otroligt imponerande. Johan Larsson också liksom tagit ett steg till när han fick den konkurrensen av André Boman, Alexander Bernhardsson, Jeppe Ockels, men en sån som Gudjonsson har också gjort det väldigt bra. Så det finns ju väldigt bra kvalitet. Det gäller väl för det var väl någon spelare som var ute och sa att nu gäller det för Stefan Andreasson att stänga butiken här i. De kommer ju tappa Ondrejka, men det finns ju säkert lag i Bjelke har ju intresse på sig från Belgien. Det kommer säkert finnas flera andra som försöker rycka i Elfsborgs spelare. Så att det blir en väldigt spännande sommar för dem. Men det är ju i, liksom att de leder Allsvenskan nu, det är otroligt imponerande.
Men det blir ju för andra lag som ska möta Malmö FF, så är det ju bara att gå in och titta på den här matchen och se hur man ska såra dem. Sen tycker jag att det var förvånande att se hur svårt Malmö hade att men hitta ett lugn med bollen. Mm. Att de blev så stressade när de är under press att de inte kan spela sig ur det. Det är svårt att tro att det skulle kunna se ut så när man har sett de andra matcherna under inledningen av säsongen.
Nej, man kunde inte alls tro den här liksom utvecklingen på den final, eller seriefinalen som det ändå var. Och man tänker att ja, men vi har ju pratat väldigt mycket om att Malmö FF har problem på konstgräs och har problem utan AC, och ja, det får ju vatten på sin kvarn och som har den teorin nu. En sak som man heller inte kunde, som jag i alla fall inte kunde förutse, som jag pratade med vår kollega Oshin här för ett tag sedan. Han kom ju titt som tätt till mig och ville snacka om AIK. Men den krisen i AIK som de upplever nu, den hade jag faktiskt inte kunnat förutse. Det här såg man inte komma. Fast man hörde liksom att det tisslades tassel om att Manuel Lindberg kanske inte var rätt person så här inför säsongen och att han hade gjort en del konstiga saker och sådär. Men att ett AIK som hade gjort två väldigt stora försäljningar i Joe Mendes och ja, men till tidigare AAA och så Ayari till Brighton i pengar på banken, stabil ekonomi, värvade på förhand tyckte man ändå ganska bra namn, och de hade ändå en del stomme med Milosevic och Nordfeldt.
Hyperintressant tränare.
Ja, och jätteintressant tränare. Och sen visserligen tappat då Micke Lustig och Seb Larsson, två väldigt ledare alltså gestalter, men där trodde man ändå liksom att de har sått det. Milosevic, Gudetti fick in, man trodde ju en del att Bilal kanske skulle fortsätta och vara lika bra, men att gå från det i januari, februari och sen till det som skedde nu då i derbyt mot Djurgården, och att man ligger näst sist med bara en vunnen match när en tredjedel av säsongen är spelad. Det är ju såklart ett gigantiskt fiasko, men att det skulle vara allt det här kaoset runt omkring, det påminner lite grann om säsongen 2004, även fast kaoset började lite senare då, framförallt det här på läktaren då, men även att de hade en tränarkaos i början 2004 med Richard Manni, Dosa Norin, det var Patrik Englund, det var bara totalt kaos. Det hade man aldrig kunnat förutse. Vad säger ni?
Ja, men rent om man bara tar det sportsliga då, under derbyt, så stod ju ändå AIK upp bra.
Ja, bättre än tidigare.
Ja, precis. Men med det som de går in i och med det spelarmaterialet man har, så förlorar de ju liksom inte klart mot Djurgården. Nej. Även ifall det inte känns som att de var jättenära att vinna heller.
Nej.
Men det är svårt att se just nu i vilken ände AIK ska börja.
Det är det jag menar. Mm.
Och nu agerade de ju direkt och sparkade Manuel Lindberg, eller han valde att lämna själv. Ja. Och det var ju också, det var ju mycket som överraskade den efter och under derbyt och som han tog med sig hem. Men det var ju märkligt att Lindberg gick ut och pratade med media direkt efter matchen. Mm. När de bara några dagar tidigare hade mejlat ut att det var inget snack, förutom när spelarna lämnade träningen och gick till omklädningsrummet.
Ja, jag gissar att han hade bestämt sig där att nu avgår jag, så kan jag ta den här skiten. Liksom.
Han måste ju ha gjort, ja, det, för det känns ju inte som att det var ett genomtänkt och alltså ett beslut som hade funnits länge. Nej. Utan det fick vi ju reda på när vi var på matchen.
Mm. Ja, men sen brukar det ju vara så där också, just när det var ju liksom firman som höll upp de där banderollerna där, och då brukar ju när de har bestämt sig liksom, så då blir det så. Nu blir det, de höll de ju upp banderollen mot Brännan och Manuel, nu är det Manuel. Och sen Brännström har ju stort förtroende från Berntsen, och Berntsen är inte känd för att sparka någon, men samtidigt det kommer komma till en smärtpunkt där också, tror jag, att när, att om inte Berntsen tar Brännström, ja, då är det typ att han kommer bli pressad att göra det.
Så
att,
ja, vilken annan säsong som helst så hade ju Brännström fått sparken.
Ja,
nu väljer man att göra något annat. Och Manuel, när han stod där och pratade med media efter derbyt, så var det ju väldigt tydligt att att han sa att han hade energi att vara kvar i AIK och att han tog på sig mycket av skulden, men vill de inte ha kvar mig här så kommer jag inte vara kvar här. Och ja, så blev det ju uppenbarligen.
Ja, och han hade väl, som jag säger, skulle fått sparken ändå, även om han inte hade sagt upp sig själv. Så
men känslan är ju inte att AIK är ute och letar efter en ny tränare.
Nej, det tror inte jag heller. Jag tror att Berntsen har liksom sagt att man ska köra på, får i alla fall vår upp och här Kalmar och vilka är de möter sen? Häcken. Eller, få de matcherna på sig och sen så
eller är det Elfsborg? Sista.
Det
ja. Men det är ju inte lite ansvar på Berntsen.
Nej.
Det ska vi
undersöka. Och det är det jag menar också. Det är det som är så konstigt. Hur en klubb som AIK har satt sig i den här situationen, att man lägger alla liksom ägg i Berntsens korgen. Det är han som ska ta oss ur det här. En jättebra sportchef i Sarpsborg, en jätte liksom meriterad, gjort väldigt bra värvningar, men samtidigt Sarpsborg är Sarpsborg, AIK Sarpsborg skulle jag kunna jämföra, inget ont om dem, Varberg eller Degerfors, men ungefär den digniteten på klubben, en väldigt familjär klubb, många som jobbar ideellt, liksom inte någon kärna och supporter, alltså där hardcore liksom, det är ju något helt annat.
Fast är det inte just för att du ska ha någon som kan ta sådana svåra beslut och sätta sig i den svåra situationen, så det var så viktigt att få in en sportchef. Sen om han har varit i Sarpsborg eller inte liksom, eller vart han har varit innan, så behövde de ju få in någon.
Problemet var
att de behövde någon som tar någon form av beslut. Sen är det en jätteotacksam roll. Ja, det är det.
Men jag tror bara att han, när han ser det som händer på läktaren nu och ser vad han har kommit till, så tror jag pressen utifrån så här, bara var har hamnat? Kan han känna? Eller så kan det bli hur bra som helst. Men jag bara menar att hur har man satt i sin situation där typ styrelsen går ut med en kommuniké och säger att nu ska Berntsen ordna det här, vi kommer ge han allt stöd. Det ska ju vara liksom en samverkan på allting för att om det ska vara liksom hållbart. Sen kan det mycket väl bara bli så att Berntsen värvar hur många bra spelare som helst och så vidare, men just att han får ju en otacksam uppgift och en press på sig som helt onödig, menar jag.
Men det vi vet ju inte hur det kommer bli med Milo, Fischer och Gudetti till nästa match, men det vi vet är ju att Björnström och Otieno fick röda kort och inte kommer vara med, och då ställs de ju inför ett dilemma, för att då är ju det är inte många spelare kvar.
Nej.
I försvaret.
Och det så har ju Berntsen varit tydlig med att vi har för lite försvarsspelare, måste ha in fler försvarsspelare, sa han ju. Så att, ja, det ska bli väldigt intressant att följa. Vi kan väl ta där
också följderna efter läktarskandalen.
Ja, precis.
Det känns som att de musklerna kommer spännas där efter det som hände.
Det känns det verkligen som. Jag menar, vi har väl en lite hårdare regering nu också än vi har haft tidigare, som liksom ska sätta hårt mot hårt, så vi får se vart det där slutar. Jag tror ju ändå inte att det kommer bli spel utan publik, utan de får rejäla böter helt enkelt, tror jag. Man har ju liksom gått ifrån den här kollektiva bestraffningen grejen och mer kör på liksom, ja. Det bästa, det var liksom det bästa som skulle vara att identifiera de som har gjort det och liksom lagföra dem, men det blir svårt som det är nu. Men ja, vi får se vad som händer där.
Det finns en sak man dock nästan måste ta upp, som jag i alla fall reagerat på. Jag vet att många tycker olika i frågan och så vidare, men att det måste ju liksom sättas en skillnad på sådana som liksom startar igång och sånt där, som alla kan nog vara överens om, det vill vi inte se liksom i fotbollsmatcher. Och supportrar. Att det blir att när liksom spelare som Milo och Soto och så vidare förstår att de liksom vill, de är på supportrarnas sida, de vet hur mycket de betyder och allting. Jag förstår helt och hållet den delen. Men det finns en skillnad på supportrar och direkta våldsverkare på det sättet. Exakt. Och den liksom distinktionen måste väl till och med spelare kunna göra. Lite så känner man ju efter det här, för det där är ju inte okej på något sätt. Men det kan man älta hur många gånger man vill, liksom den diskussionen. Det förstår väl alla. Att det där vill vi inte se i svensk fotboll. Sen vilken väg man ska gå för att få bukt med det är en helt annan fråga.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och vi kan gå på den nyheten då som vi avslöjade här i morse om att just när vi är inne på Berntsen så ska de utvärva en chefscout där, och där är det Vålerengas Fredrik Visur Hansen som de vill ha. De hoppas presentera honom inom några veckor, sen är det osäkert när de exakt gör det, men som jag fattar som så är det väldigt nära. Han har jobbat med Berntsen tidigare i Sarpsborg i flera år. Han är 27 år bara. Jag kollade snabbt, för den här fick jag, nyheten fick jag igår efter derbyt, men jag hann kolla med några norska killar där borta i Norge som har bra koll på norsk fotboll, och de menar på att han är, ja men typiskt den här, om man ska jämföra med typ Adrian von Heijne eller någon sån här väldigt ung, extremt ambitiös scout och liksom analytiker, med det här moderna. Han har jobbat sedan han var liksom 19-20 i Sarpsborg. Han blev värvad som 25-åring till som chefscout i Vålerengen. Jag tror till och med det var någon som sa att han hade en universitetsexamen i ekonomi också, och att det är en väldigt hårt jobbande människa, så att
helvete vad ambitiöst.
Ja, så att det ska bli spännande att se.
Han har gjort knugget, kan man säga.
Ja, men jag tror att just att han blir handplockad så där också, inget är påskrivet än, men som jag fattar som så är väldigt nära. Men om de nu lyckas landa där, så tror jag att det kan bli väldigt bra, för att Berntsen vet ju exakt vad han får, någon som att jobba med tidigare. Och sen så tror jag att som jag fattar som så har han väl rätt bra ingångar där, som Sarpsborg har varit tidigare väldigt framgångsrika med Afrikaspåret, som AIK var väldigt framgångsrika med en gång i tiden, men som har varit då överge för det här skandinaviska, vilket man kan diskutera om det var bra med tanke på hur många bra afrikanska spelare som har sålt från Allsvenskan sedan dess. Så det blir väldigt spännande att följa om de nu får in honom, den här unga chefscouten.
Ska vi nämna något om Djurgården innan vi lämnar?
Ja, men det för måste att, vi väl ändå
ja,
göra,
absolut.
Va?
Alltså de har ju verkligen, alltså vi hade ju en period där de tre största Stockholmsklubbarna tampades lite om vilka som kunde ha mest kris. Djurgården har ju de som har klivit ur sin kris. Det är ju så enkelt. Besegrar Häcken, vinner derby mot AIK. Jättefint mål av Danielsson där också i slutminuterna, och ja, de mår ju väldigt bra. Det är väl det man kan säga. De mår väldigt bra. De har häng på toppen, och den här säsongen som började så svagt för Djurgården ser ut att faktiskt kunna bli någonting ganska bra ändå i slutändan, med Europa och allt som väntar också för dem.
Kim Bergstrand kom ut med Diffen-tröja och manade på publiken efter uppehållet i derbyt. Det såg inte ut att vara en tränare som mår speciellt dåligt.
Otroligt klädval inför derby, då den där t-shirten.
Och bra också tror jag för Djurgården att Mackan Danielsson fick ju mål. Han behöver komma. Nu har de hållit nollan i 3 eller 4 matcher i rad, tror jag. Det är extremt viktigt. De var ganska dåliga försvarsmässigt. Mackan Danielsson hade väl inte sin formtopp där i början, men nu börjar väl han och hela laget se mer ut som de brukar göra. Sen är det ju inte så här att det var en klang- och jubelföreställning gällande Djurgården, även fast de vann. Däremot, det kan ju vara så, alltså det känns ju som att just nu är det Malmö, Elfsborg och Häcken. På den nivån är inte Djurgården än.
Nej, och hade inte Omar Faraj ramlat eller vad han nu gjorde där på den klockrena målchansen precis innan halvtid, så vet man inte hur matchbilden hade blivit.
Nej.
Ska ju sägas det också. Widell sätter Ström tillbaka. 2-0. Jag tror att det är inte bara att han är en väldigt duktig målvakt i att liksom rädda skott, utan jag tror att det liksom skänker en ganska stor säkerhet i hela försvaret att veta att du har Widell Zetter som tillbaka. Jag tycker facit i hand där på att de håller nollan mot både Häcken och AIK här hemma.
Ja. Och ett lag som också som vi pratade om var i kris, men som man trodde hade kommit ur den här krisen i och med derbyvinsten mot Djurgården. Det är ju Hammarby som nu har en inte alls speciellt smickrande resultatrad. 2 oavgjorda matcher med Göteborg och Degerfors, och nu blev det torsk. Och faktiskt så var Hammarby utspelade långa stunder av IFK Värnamo. Tänk om någon hade sagt så här inför säsongen att Hammarby när de hade spelat 11 matcher i den 51:a minuten skulle bli upprullade av IFK Värnamo och liksom backa hemåt. Det hade man ju inte alls räknat med då. Och där känns det ju som dels ett
Kim Hellberg masterclass.
Men så känns det också här, och han kan man ju inte hylla nog. Även fast jag tycker Värnamo, som jag pratade lite med han om på presskonferensen efteråt, har varit lite för upp och ner och sådär. Ja. Men ändå, med tanke på de resurserna de har, så har de gjort det väldigt bra. Jag menar, Kim Hellberg är ju en dokumenterat bra tränare. Men däremot så känns det ju det som Hammarby har gjort om man får säga det nu då, hittills med facit i hand efter 11 omgångar, om man ska ta, vi kör facit härifrån, men det kan ju vara så att några spelare blir väldigt bra sen, så har de gjort ett ruggigt dåligt fönster får man säga. Man, Mikkelsen har inte varit någon succé, det har inte varit någon som har liksom stuckit ut av de spelare som de värvar, så där får ju Jeppe Jansson tar på sig lite tycker jag. Sen tycker jag också att det är lite som samma sak med Andreas Brännström i AIK, att han, okej, okay, värmningarna har kanske inte varit de bästa, men det ska kunna se bra mycket bättre ut i Hammarby under Martí Cifuentes än vad det har gjort hittills, och framförallt ska man inte bli utspelad av Värnamo när man ändå fått chansen att spela ihop laget efter 11 omgångar.
Nej, och vi var ju på matchen igår,
ja.
Och jag tyckte ändå att men var det kanske i 6 minuter, de första 6 minuter man kände att ja, men det här är Hammarbys match, och sen var det som att Värnamo förstod att detta är ett lag som vi kan pressa ner, som inte kommer vinna. De vann ju inte ens dueller,
nej,
stora delar av matchen. Och sen var det var jättekul att se Engvall med sitt självförtroende och jättefint samspel med Oskar Johansson. Och Värnamo har ju i grunden en trupp med så här erfarna, stora backar. De har ett spelskickligt mittfält och sen forward som kan göra mål. Så att det är inget, Värnamo var inte dåliga igår på något sätt. Jag var imponerad av dem. Men Hammarby, precis som Besara säger efter matchen, måste göra en omstart, glömma allt som har varit och börja om på något nytt.
Ja, men det här är någon form av urvattnad kopia av segerreceptet i fjol. För jag tyckte att för första säsongen under Martí Cifuentes såg man en tendens på att det här kan bli bra. Det här spanskt spelande Hammarby, för att använda liksom fotbollsstereotyperna. Det här är någon form av urvattnad kopia av det. Det är liksom icke-existerande pressspel. Det finns inte någon edge överhuvudtaget. Nu får ni ta den här statistiken för vad den är, det vill säga sett på Twitter. Men Mikkelsen har väl inte haft ett skott på målen. Alltså det säger, nu har ju förtjänat vara skadad också och så vidare.
Jag gjorde väl ett mål, men det räknas som skärmål, va?
Ja, till och med då blir det inte ett skott på mål. Därav, ta det för vad det är, Twitter-statistik. Ja. Och det har varit liksom lite oklarhet allmänt också, vilka ska spela där framme i offensiven tycker jag. Nu kändes det som att man ändå hade hittat liksom att man, nu kör man Nalic i centrala rollen och sen med spelare runt och så vidare, men det vill sig inte. De får,
men det inte är inte bara heller i det offensiva.
Nej, det är alltså inte bara där.
Förra året, om jag minns rätt, så släppte Hammarby in 27 mål på hela säsongen, och i år så har de redan släppt in 20.
Mm. Ja, de har väl snarare liksom försökt samla röda kort i backlinjen där snart alla har väl norpat ett under den här säsongen. Det undvek de igår i alla fall.
Ja. Nej, men det blir spännande och intressant att följa Hammarby nu. Jag tror väl ändå inte att de tänker väl på att sparka Cifuentes. Det blir väl kanske lite för mycket kaos då, men det är klart att om de skulle börja förlora de här två matcherna till, så kommer de kanske att överväga det. Men nej, det känns inte som att det skulle vara nära just nu, men det kommer ju en smärtgräns där också. Det är såklart att Brännström har ju sitt, men nu drar den i parallellen igen, han har ju liksom sitt fallhöjd för att han var ny och att han att det har varit så mycket kaos där i övrigt. Cifuentes kom ju trea förra året och där tappar man visserligen väldigt många bra spelare, men det var liksom inte det här som Hammarby skulle liksom vara med och utmana om guldet i år, och nu är man.
Men mycket kan de värva under sommarfönstret?
Ja, men det tror jag, de måste bli nog tvungen till att göra det. Det tror jag de kommer värva. Dels tror jag de kommer värva en nia, en anfallare som kan liksom vara med där och styra, och sen ja, de har ju väldigt många spelare på många positioner och så här halvetablerade, de har ju väldigt många unga spelare, jag tror de måste in något etablerat minst, ja men dels i alla fall en anfallare, kanske även en mittfältare, även fast de har många mittfältare så kanske de skulle behöva något etablerat där också.
Det där är intressant, för att det man ändå på något sätt ofta hyllar är ju att liksom plocka upp spelare från egna leden och ge dem chansen.
Mm.
Och det är ju tydligt utifrån hur Hammarby agerade inför den här säsongen att Martí Cifuentes har en väldigt, väldigt stark tro på på den egna leden i Hammarby. Mm. På de här spelarna som har fått många till i HTFF som kommit upp. Vi såg Marcus Karlsson som kommit in och tagit chansen till exempel på högerbacken. Alper Demirol.
Stundtals
som...
gjorde han det väldigt bra igår.
Ja, han var bra igår.
Fantastiskt mål mot Egerfors också. Nu,
men det är ju där jag menar.
Sen vid 2-0-målet så borde han agera.
Men det blir på något sätt att, eller andra spelare, Alper Demirol, Majed, Erabi och så vidare. Spelare som man ändå anser vara fullfjädrade A-lagspelare idag som plockats upp med liksom vetskapen att nej men den här spelaren försvinner, nej men den ersätter ju från egna leden. Jag tycker att sån alltså
det är ett bra tänk, men det går inte av för många.
Nej, och det är ju där problematiken ligger. Nu finns det ju andra bärande spelare som kanske ska vara mer bärande än vad de är i dagsläget i Hammarby. Men det blir ju på något sätt också en effekt att om du väljer den vägen så kommer du ha väldigt mycket ups and downs. Nu är problemet för Hammarby att det är väldigt många downs just nu, att det liksom går neråt väldigt ofta. Det är för dåliga insatser, det är för trubbigt. Och de är framförallt i ett läge i tabellen där Hammarby med ambitionen att den klubben har idag inte ska vara. Men det är ganska intressant ändå att det där är en väldigt svår balansgång, tror jag, att ändå liksom satsa på egna produkter som ska upp och spela fotboll och få A-lagserfarenhet och kanske ställas vidare vad det är. Men att också ha ett slagkraftigt lag som kan motsvara de höga förväntningarna som finns.
Om man tittar och ska gå igenom så är det ju de som är A-lagsaktuella nu, det är ju Erabi, Majed, Djukanovic.
Djukanovic är ju värvad i för sig, men fortfarande en talang.
Fredrik Hammar, Kolander är 21.
Karlsson, Demirol.
Marcus Karlsson, Demirol.
Ajay,
du ser det börjar bli uppåt en 8-10 nu. Och så har man inte räknat händer med Isak Vural och Fofana och Alium. Vad det skulle jag säga, Fofana och Alium har intresse på sig från Skövde, Örgryte, Gais och Gävle som alla vill låna dem. Liksom. Så jag tror att om inte de kommer med på den här listan till A-laget ganska snart så kommer de nog lånas ut till Superettan, för jag tror att de är lite för bra för HTFF. Så var det med det. Ska vi gå på lite grann om, jag ska säga något om Värnamo ändå då. Gustav Engvall har kommit igång, han var kanske matchens lirare igår tyckte jag. Kim Hellberg gjorde så bra, vann ju matchen i matchen mot Cifuentes. Helt klart. Och jag frågade lite där på presskonferensen om just det här med att de behöver bli lite jämnare, och det höll han med om lite grann att för när de spelar så som de gjorde mot Hammarby, då känns det att det här laget kommer aldrig åka ur. Men sen när de gör sådana här matcher som de gjorde tidigare och har gjort mot ja, men Kalmar till exempel eller så där, så känns det som att de lika väl kan vara med i bottenstriden.
Jag tycker de ser ut som ett lag som är på väg mot nytt kontrakt.
Ja, kan man säga.
Det kan tycker jag är alltså totala tendensen, även om det är mycket upp och ner. Så ändå den totala tendensen att de är på väg mot att fortsätta spela allsvenskt även nästa säsong.
Känns som en otrolig harmoni med laget. Tycker inte du med det kändes när man satt och tittade ner på läktaren eller från pressläktaren? Att känns så här, även ifall det är Ademi utbytt tidigt, men det är ändå visar ändå på att det finns ett självförtroende i laget när man vågar ta mycket skott och när man vågar pressa Hammarby på hemmaplan och ta upp mycket spelare på offensiv planhalva.
Vi kommer inte hinna gå igenom alla matcher här nu, men vi kan väl ta bara Kalmar vann mot Norrköping med 2-1.
Senvändning.
Ja, senvändning, exakt. Men där kan vi väl säga de nyheter som kom igår eller förrgår att IFK Norrköping gick ut med att Arnor Sigurdsson lämnar i sommar. Kanske inte helt oväntat. Men...
väntat sett till att det är ju ingenting som förändrats egentligen. Sen har väl IFK Norrköping alltså hintat lite själva så här, på sociala medier och sånt som fått supporter att fundera lite. De la väl ut någon bild där på någon så här emoji och Sigurdsson nyligen. Som,
ja, liksom... som sociala medietaktik.
Ja, fast... alla nu, det går inflation i det där.
Ja, men problemet är att det där väcker ju på något sätt falska förhoppningar hos fansen, tror jag. Och i det här fallet så, ja, det är ju väntat att Arnor Sigurdsson är menad för större scener än den allsvenska. Får se vart han hamnar när det här lånet går ut. Men vi ska nog inte säga att det är helt över än ändå. För att det här är ju bara att man konstaterar att ja, hans låneavtal går ut då. Tack för den här tiden.
Okay.
Sen får vi ju se vad...
Ja, du menar om han inte... Du tror inte han har någonting klart, eller vadå?
Nej, inte riktigt. Jag vet var han ska gå. Men,
jag tror att det finns en chans till...
Det ska inte jag uttala mig om det finns en chans eller inte. Men det
jag fattar att, mer som att nu kommer han lämna.
Ja, det som presenterat är att låneavtalet går ut.
Ja.
Punkt eller?
Ja, men lite så. Ja, men, okay. På ett, men ja, han kommer väl lämna det. Allt tyder ju på det.
Kort bara, Degerfors-Varberg 1-1. Där ledde Varberg och sköt ner AIK till sista platsen. Men Degerfors lyckades kvittera trots en, eller de var en man mindre i alla fall.
Intressant hur det där röda kortet med Gravius ändå, för det var inte jättemycket skallningsrörelse i den situationen.
90 plus 2 va? Han, ja. Han,
direkt rött.
Ja. Ja, men också en domare som står 2 meter ifrån, och var vi mycket snack om hur mycket det förstärktes i den situationen så att säga. Okay. Men
det bara var en huvudrörelse från Gravius sida.
Så de var väl inte jätteglada i Degerforslägret efter det, och det kan man väl ändå förstå när man ser reprisbilderna. Ja.
Mjällby HBK 0-2, HBK tar en rätt viktig seger där. Granat gör mål igen. Och ja, Halmstad känns som ett stabilt mittenlag just nu också. Och sen så tar Sirius första segern i...
Oj, vad viktigt det var för...
Mot BP hemma.
Är det starten på vändningen?
Ja, kan bli det. Jag såg Matti Goll, Christer Mattiasson, på läktaren på Tele2 igår. Han var väl där och scoutade Värnamo mot Bayern. Så att...
Nej, det där var nog otroligt välbehövligt för Sirius.
Ja, verkligen.
Med tanke på hur det sett ut sista tiden.
Och framförallt också att Varberg inte vann. Det var nog viktigt för dem också.
Mm.
Så var det med det. Nu ska vi ta en sista punkt här. Vi ska såklart gå igenom derbyt, för det har vi inte glömt, mellan Häcken och IFK Göteborg.
Dubbelderby.
Ja, dubbelderby där Häcken, ja, får man säga, körde över Göteborg till slut och vann med 4-1. Vi ska ringa upp vår kollega Mikael Wagner som har stenkoll på det här. Han var på plats på matchen och får berätta lite grann om bland annat vilka scouter som var där och scoutade vilka spelare och ja, vad spelarna sa efteråt. Så nu tar vi och ringer upp Mikael Wagner.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men då säger vi hej till Mikael Wagner. Du var på plats på Hisingen igår. Berätta lite grann om hur du upplevde matchen.
Ja, vad ska man säga? Det var ju väldigt stor kontroll från Häckens sida första 30. Man tänkte att nu kan det här rinna iväg. Blåvitt kom tillbaka sista kvarten, första halvlek. 1-1 i paus och hyfsat öppet i det läget. Men man känner ju hela tiden med Häcken i såna här pauslägen där de har spelat väldigt, väldigt bra utan att få utdelning under den första halvlek, att det nästan hela tiden finns ytterligare en dimension i det laget. Och när de trycker lite mer på gasen i andra halvlek så ja, då rinner de ifrån enkelt mot Blåvitt. Utan att IFK Göteborg gör en dålig match, tycker jag. De är faktiskt ganska bra för att vara IFK Göteborg. Mm. Och ändå 4-1 komfortabel tecken. Det kunde varit ännu större siffror. Och det säger väl lite grann om någonting om vad skillnaden är mellan de två Göteborgslagen just nu, liksom när 4-1 i underkant, Blåvitt gör ändå ingen usel match. De är på faktiskt ganska helt olika nivåer just nu, storebror Häcken sportsligt mot lillebror IFK Göteborg.
Ja, precis. Så det är väl de vad heter det, traditionella spelarna som brukar ju måla. Lars Onne Larsson har ju haft en bra form här tidigare. Rygaard har varit bra. Och sen har vi ju då skytteligaledaren Benny Traoré. Otroligt fint mål gjorde han där när de spelade klapp-klapp-spel och sen så satt han dit den. Vad säger du om en sån spelare som Traoré?
Nej, han är ju ruggigt bra. Samtidigt måste man kanske också se att han passar ju ruggigt bra in i Häckens sätt att spela fotboll och i miljön som finns i Häcken, liksom, med hans bäste polare, också en sensationell Häckenspelare under våren, Romeo Amane då. Men alltså att han skulle kunna fylla, kan man ju säga liksom lite klyschigt så här, Alexander Jeremejeff för rollen, för de är ju två helt olika spelartyper liksom, men i alla fall nya rollen i Häcken på det här sättet, när han när han slog igenom i Häcken här för 2021 då, när han kom i alla fall, var mer en kantspelare än en central nia. Jag ska inte säga att det är sensationellt, men det är ändå något överraskande att han har varit så jäkla bra. Men det är en fantastisk fotbollsspelare, mer än bara målskytten. Om man tittar på honom i matcherna så gör han gör ju alltså ett defensivt arbete som är extremt bra. Och inte bara för att han springer och jagar, utan han tar sina defensiva löpningar och sitt pressspel på ett... För att, jag tycker att han gör det på ett oerhört intelligent sätt. Så att, i mina ögon är det ju liksom en ganska komplett fotbollsspelare. Men med det sagt så innebär ju inte det att den utländska klubben som värvar Beni Traoré, att han med den automatiken går in och gör 10 mål under en höstsäsong i en utländsk liga. För jag tror ju att han blir såld faktiskt i sommar. Men han är en jävligt bra fotbollsspelare och han passar väldigt bra in i Häcken i alla fall just nu.
Ja, det var det jag skulle komma till. Han kommer ju bli såld. Det skulle förvåna mig väldigt mycket om han inte skulle bli det, med tanke på intresset. Du avslöjat flera belgiska klubbar som jagar honom. Nu avslöjade du här igår att Ajax och där och slutscoutade honom. Vad tror du? Har du någon koll på vad det lutar emot eller vad du tror skulle passa honom bra?
Nej, men jag är tämligen övertygad om att han går i sommar, att han säljs för... Fan, det här är ju din hemmaplan, Disco. Jag vet inte.
Ja, men det känns ju så också. Det känns väl som att Belgien skulle ligga nära till hans. Ja. Men jag menar, får de ett bud från Ajax, då är det ju bara att ta det på en gång. Och det är klart att de har koll på honom. Han har ju det internationella steget och är ju så pass ung. Och ja, men titta på liksom de afrikanska succéerna som har gått från Allsvenskan de senaste åren för, ja, men 20, 30, 40 miljoner. Det har ju blivit ruggigt bra, så jag tror att det talar väl för att han säljs ganska omgående. Och jag pratade också med Martin Eriksson, det var väl när de spelade mot Malmö senast, och han sa ju det, att vi kommer sälja spelare som man sen, om det blir Traoré eller vem det blir, det får vi se. Men det är ju samtidigt, han sa ju samtidigt, var ganska öppen med att vi värvar en sån spelare för att vi vet att vi ska sälja honom vidare.
Ja, och sen är det inte så att Häcken sitter med kniven mot strupen rent ekonomiskt eller faktiskt ens truppmässigt riktigt på det sättet. Nej. Även om de skulle tappa liksom sin skyttekung och givna nia just nu. Men däremot är det väl bra, det är bra för deras, om man ska uttrycka det, deras ekonomiska rotation att sälja spelare och även sända de signalerna till andra tilltänkta nyförvärv att kolla här, vi producerar spelare efter spelare, speciellt potentiella skyttekungar under den senaste 10-årsperioden som går vidare i karriären och som det går väldigt bra för. Så det är ju liksom en del i deras affärsidéer, eller hur man ska uttrycka det. Men samtidigt, visst, skulle han försvinna, vilket jag också tror att han gör då, givetvis när Ajax på den nivån scoutar honom och vi vet, och jag vet då att Anderlecht, Club Brugge och Royal Antwerpen har kollat in honom och är väldigt intresserade av honom, och även Amane som finns med där, det är ju inte helt orimligt att de skulle kunna släppa de två i ett paket. Då talar mycket för att de går i sommar och att de har rätt bra täckning för dem i truppen, och de kan även plocka in nya spelare i Häcken givetvis också.
Vi går tillbaka till Blåvitt, och nu sa ju de att de gjorde en ganska okej match för Blåvitt, och man kanske ropar lite faran över där när de vann här för ett tag sedan. Men tittar man på tabellen så är det ju ingen rolig läsning. Det är 10 matcher, det är en vinst, 4 oavgjorda, 5 torsk och bara 7 poäng. AIK näst sist på 6, Varberg sist på 5, och sen har vi Sirius ovanför Göteborg på 8, och sen har vi Degerfors med en match mer spelad på 11. Det ser ju inte bra ut tabellmässigt.
Nej, på något sätt så det är bara att göra sin matematiska analys. Om de inte vinner hemma mot Mjällby på lördag, klassisk 6-poängsmatch, och åtminstone tar poäng borta mot Sirius sen i sista matchen före uppehållet, så krävs det in i helsike jäkla mycket poäng ute i IFK Göteborg på andra halvan av allsvenska säsongen för att komma upp på någon slags säker mark på plus 30 poäng som historiskt krävs för att säkra kontraktet. Så att Nej, alltså bara utifrån de få poängen som du rabblade där som de har tagit och många utav andra utav lagen där nere på nedre halvan, så krävs det krävs två, egentligen skulle två segrar skulle vara väldigt nödvändigt för IFK Göteborg med de här två matcherna mot Mjällby och Sirius för att få någon slags andhämtning och positivism med sig in i sommaruppehållet. Men till att börja med, hemma mot Mjällby på lördag här, det blir ju liksom lite nyckelmatch för dem på det sättet. Och vi kan ju vrida och vända på det mycket vi vill. Jag tror du delar den analysen ändå. De har ändå trots allt sett något bättre ut under de senaste månaderna jämfört med de 4-5 första matcherna. Mm. Liksom. Men det räcker inte. Det krävs liksom att Pontus Dahlberg måste spela på den nivån som han faktiskt gjorde mot Häcken igår. 4-1. Han var en av de bästa blåvita spelarna, trots allt. Liksom. Men han får sluta och kasta in bollar i egen kasse. Ja. Och Marcus Berg måste förvalta lite fler av de chanserna som han faktiskt har fått ett par, tre i de senaste matcherna. Och få till sitt målskytte lite mer, då ska de börja kunna ta de här segrarna, för de har inte riktigt haft de här klassiska marginalerna med sig. Men att IFK Göteborg med den truppen de har just nu skulle vara något bättre än ett lag på liksom den undre halvan utav mittensegmentet, det har jag väldigt, väldigt svårt att se faktiskt just nu.
Nej, precis. Ja, det är ju lite skakigt här uppe i Stockholm hos oss här med supportrar som, ja, eller huliganer ska vi säga, vi ska inte blanda ihop dem med supportrar, men huliganer som slåss med polisen och kastade bengaler och avbröt matchen här i derbyt länge. Det har ju varit kris i Göteborg också, men väldigt mycket lugnare får man säga. Du pratade med Emil Salomonsson om det, om olika supportrar kring AIK, Hammarby, Göteborg och hur de agerar mot egna laget. Vi ska lyssna på vad han hade att säga här.
Vad känner du när du ser de bilderna från ett derby igår, liksom, där ena lagets supportrar i frustrationen reagerar på det sättet som de gör?
Nej, det är ju... Jag kan ju aldrig någonsin stå bakom sånt agerande. Det är ju... Jag sa ju... Alltså, supportrar kan visa sitt missnöje på sätt, liksom. Man kan böja, man kan liksom... Det hör ju till fotbollen. Alltså, det är inget jag... Det är ju något som hör till fotbollen. Men vissa saker och ting, alltså, ja, det blir lite så här. Det blir nästan upprorstämning. Det hör inte till fotbollen. Så att det våra supportrar gör är att de tillsammans sluter sig samman och visar en annan sida av hur man kan supporta sitt lag. Alltså, de är typ lika missnöjda såklart som AIK och som Hammarby såklart. Självklart. IFK Göteborg, alla vet vad IFK Göteborg är. Men de visar det på ett annat sätt och... Man vill bara krama om varje en, alltså på det sättet de sluter upp för oss och visar, alltså, den villkorslösa kärleken på ett positivt sätt, om man säger så.
Ursäkta om jag ställer då den jobbiga frågan, men vad fan tänker du då när du, eller hur reagerar du när Sotte till exempel igår säger att jag kan inte, eller jag har förståelse för våra fans, och idag säger Milosevic liksom att jag tänker aldrig kritisera våra egna fans. Vad tänker du då?
Nej, alltså det uttalandet får stå för dem. Jag som person är väldigt mot våld, är väldigt mot utåtagerande beteende på det viset. Jag tycker inte det hör hemma på en fotbollsarena. Jag tycker inte det hör hemma i fotbolls-Sverige. Jag tycker vi har kommit lång väg. Alltså, såklart nu belyser man det med tanke på vad som hänt igår och idag. Men jag tycker ändå vi har kommit en bra bit på vägen de senaste 5-6 åren. Inte minst våra blåvita supportrar här nu. Så tycker jag ändå vi har kommit en bit på vägen för att få bort den här skiten. Liksom. Och det är ett stort steg i fel riktning. Det som har hänt senast då. Man blir ju orolig för alltså, svensk fotboll är ju såklart, det är ju publiken. Alltså, kvaliteten på fotbollen, den vet ju alla om. Den är inte bäst i Europa. Men det vi har som är toppklass i Europa, det är ju publiken, det är atmosfären. Jag blir orolig om, det kommer ju komma saker och ting som måste tygla det om det blir utåtagerande senare på stormatcher. För att då måste ju, de som bestämmer måste ju göra någonting åt det såklart. Och då blir ju 99,9% lidande av det. För att 0,01% ställer till det. Och jag är aldrig för kollektiv bestraffning, kommer aldrig vara för. Men man måste ju någonstans tygla det och Det är synd. Alltså, jag kan bara lyfta det vad vi hade här idag. Jag tyckte det var en härlig atmosfär.
Är det därför jag ställer frågorna till, eller vi ställer frågorna till er cykeln?
Ja. Jag tyckte det var en härlig atmosfär här idag. Alltså våra supportrar, herregud. Alltså, du vet ju mycket. Fan, vi har ju den historien. Inte nutidshistorien senaste åren såklart. Men alltså, man går tillbaka långt. Vad den här föreningen har uträttat. Mm. Så det är klart alltså, att de ser oss i botten av tabellen. Att de åker till Hisingen och att de ser oss förlora med 4-1. Det gör ju lika ont i dem. Ja. Och därför blir jag så extremt imponerad på det sättet man kan vända den här smärtan och ge den här kärleken. Så det är unikt alltså. Det är det vi vill tillbaka.
Ja, precis. Och där ser man ju liksom, det är ju skilda världar. Eller vad säger du?
Ja, men det var nästan lite så här lätt bizarr situation efter Häcken i IFK Göteborg, när jag pratade med flera IFK Göteborg-spelare som de står och skäms lite grann som hundar, verkligen skäms alltså i den bizarra situationen att de inte har blivit utbuade eller utvisslade av sina egna fans trots ännu en förlust, och att de då känner att åka och förlora 4-1 mot ärkerivalen och ändå ha 1,500,000 supportrar som stöttar dem och inte buar eller visslar.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, då känns det ännu hårdare som spelare i IFK Göteborg att inte svara upp till det stödet och den stöttningen som de får. Så att ja, det är lite märkliga och så får jag ändå säga lite nästan bizarr och alltså ombyta roller mellan IFK Göteborg just nu då, situationen som finns kring AIK och Bayern. Mm.
Ja, vi får se. Nästa omgång så spelas det ju väldigt många intressanta matcher där. Ska vi säga något kort om Elfsborg också? Vi var inne på dem tidigare. Det går ju inte att sluta imponeras av Jimmy Thelins lagbygge. Vi sa det att han var ju ifrågasatt där för några år sedan när de höll fast vid honom trots att de radade upp förluster, och nu får de skörda här. De utklassade Malmö 3-0, avgjorde den väldigt snabbt. Vad skulle du säga? Vad är det som har imponerat mest på dig gällande Elfsborg?
Nej, men det är ju det här Elfsborg 2023 då, kanske om man jämför med deras guldlag 2006 och 2012, så är ju det här trots allt då ett mer utpräglat lagbygge. Mm. Där det finns de givna stjärnorna, alltså Jakob Ondrejka har ju varit sinnessjukt bra efter att vi gemensamt avslöjade hans övergång till Royal Antwerpen. Så han har ju varit en klart lysande stjärnan i lagbygget. Ett lagbygge som håller liksom en, det här blir ju tråkigt svenskt, men Jimmy Thelin älskar nog det liksom, en hög snittnivå om man kollar spelare för spelare. Alltså Niklas Hult är ju tillbaks på någon slags gammal landslagsklassnivå liksom. Han har ju enorm liksom fart i sina trumpinnar till ben. Gustav Lagerbjälke kan jag se framför mig kanske är nästa export liksom försäljning från Elfsborg. Han och Sebastian Holmén har varit ruskigt bra i mittförsvaret. Johan Larsson, lagkaptenen, han är ju nutidens Anders Svensson eller Mattias Svensson liksom, den givna kaptenen där. Och sen ett fynd i den här nya killen Ahmed Kassem till exempel, och Ockels, Ondrejka. Ja, till och med Gudjonsson börjar göra mål, och så har de ju ett rejält sparkapital i Alexander Bernhardsson som antagligen är tillbaka snart efter att ha haft en hel del skadeproblem här nu under åren. Han var ju Elfsborgs kanske överlägset bästa spelare under försäsongen. Så att det är en ruggig lagmaskin just nu Elfsborg. De kanske är lite känsliga ifall de nu skulle få bra bud och Andreasson inte kan hålla emot och... Nej. Och få bud på Lagerbjälke eller någon utlandsklubb som vill fynda tidigt på Kassem till exempel. De kanske inte har riktigt den, de har inte den bredden som Häcken har i sin trupp eller för den delen Malmö FF som liksom kan ställa två allsvenska älvor på plan. Men ett otroligt starkt lagbygge. Och ja, jag ser i alla fall framför mig att Elfsborg, som inte behöver fundera på något Europaspel, de är rimligtvis med i alla fall åtminstone kampen om medaljerna hela vägen ut.
Mm. Elfsborg får avsluta det här avsnittet av podden. Vi är tillbaka nästa vecka med ett lika fullspäckat program. På återhörande då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.